Okej, välkommen till ett nytt avsnitt av Från UFO till UAP podcast. Är du ny till podcasten så rekommenderar jag alltid att börja på avsnitt 1. Det ger den härligaste resan in i gemenskapen. Även om mina produktioner var lite mer rostiga då i början så är det också kul att höra utvecklingen på den fronten, tänker jag. Det glädjer mig så oerhört mycket att vi nu börjar bli ett ordentligt gäng på insidan av allt på poddens Patreon. Välkommen till alla nya medlemmar i veckan. Patreon är det absolut mest förnäma sättet att stötta arbetet med podden och göra en enorm skillnad. Förhoppningen är att jag i framtiden ska sluta att ha podden som en bisyssla och ägna massor med mer tid till detta extremt intressanta ämne. Vill du också supportera podden så surfa in på Patreon och sök upp UFO till UAP i ett ord. Du kan också stötta podden genom att handla från webbshoppen som du hittar på ufotilluap.se. Jag kommer alldeles snart att lägga upp massor med ny konst där. Glöm heller inte att följa podden på Spotify eller den plattform du lyssnar på. Ge också podden ett betyg och dela den med vänner. Det hjälper massor i synligheten på Spotify så att fler får upptäcka en ny verklighet. Denna vecka blir ett litet grävande avsnitt. Vi kommer att undersöka Enigma Labs, Inc. Ett amerikanskt företag som sysslar med dataanalys inom UAP-ämnet. Enigma Labs är ett företag som står i framkant av forskning och teknikutveckling kring dataanalys av rapporterade UAP-observationer. Företaget grundades med målet att använda avancerad teknik och artificiell och social intelligens för att utforska och bättre förstå dessa fenomen. Enigma Labs skiljer sig från andra organisationer inom detta fält genom sin användning av moderna verktyg, affärsmodeller och kompetenser, vilket gör det möjligt för dem att dra nytta av omfattande datainsamling och analys. Enigma Labs samlar vittnesskildringar och säger att det är med syfte att stärka det som studerar fenomenet med historiskt sammanhang, realtidsvarningar och analytiska verktyg. De säger att det är en neutral plattform, fri från politiska åsikter, öppen för alla perspektiv och fokuserad på att följa vetenskapen dit den leder. Det globala perspektivet är särskilt centralt för Enigma eftersom UAP-fenomen inte begränsas av nationella gränser och därför kräver ett internationellt tillvägagångssätt för undersökning och diskussion, heter det. Företaget har tagit sig an utmaningen att standardisera insamlingen och rapporteringen av UAP-vittnesmål, vilket tidigare har varit svårt på grund av bristen på standardisering över olika länder och byråer. Genom att utnyttja framsteg inom kontextmedveten OCR, Natural Language Processing, ETL-stackar och datamodellering strävar Enigma Labs efter att göra befintliga historiska datasätt mer användbara för analys. Dessutom inför de en ny insamlingsmetod för incidentdata via en mobilapp som gör det möjligt för användare att omedelbart och enkelt rapportera nya observationer med värdefull information som media, platsdata och vittnen. En av grundarna till Enigma Labs och dess vd går under lite olika pseudonymer, ibland Alex eller ibland kort och gott A. I en intervju med tidningen New Yorker berättar A om hur NASA i höstas tog ett stort steg mot att legitimera undersökning av oidentifierade flygande föremål genom att i sin rapport rekommendera en drastisk förändring i hur NASA ska samla in och analysera data om UFO:n, inklusive användning av information från crowdsourcing och via smartphone-appar. A visar sedan på deras app Enigma och att den lämpligt nog har precis den funktionalitet som efterfrågas. Det är Shazam för himlen, säger A om sin app och gör en passning till musikigenkänningsappen Shazam. Användare kan alltså rapportera observationer av oidentifierade farkoster och se klustrade observationer baserat på plats. Appens specialitet är dock dess augmented reality-funktion. Användare kan peka sin kamera mot himlen och omedelbart identifiera flygplan, satelliter eller andra vanliga objekt. Om något ovanligt dyker upp spelas det in och skickas till Enigma för mer detaljerad analys. A berättar vidare att Enigma söker partnerskap med myndigheter i hopp om att slå samman sina civila data med klassificerade resurser som radar och satellitobservationer. I Enigmas kontor använder datavetare AI för att bedöma trovärdigheten och den genuina mystiken i observationsrapporter. Fallen varierar från det troligen vardagliga som markörbollar på kraftledningar som misstas för utomjordiska farkoster till videor av oförklarliga svarta prickar som dansar på en omöjligt blå himmel, uttrycker av sig. Även om teamet på Enigma behåller en viss skepsis har deras arbete inte dämpat lockelsen av spekulationer, säger hon. Experter på Enigma spänner över hela spektrumet från före detta statliga UFO-utredare till riskkapitalister som förespråkar startup-strategier. A själv säger att hon är öppen och ointresserad av att ge definitiva svar, men glad över de mysterier som Enigma kan komma att avslöja. Vare sig det är forntida astronauter, klassificerade militära farkoster eller något som trotsar alla kända paradigm. Så låter det alltså när A presenterar vad Enigma Labs är och vad syftet och framtidsplanerna är för företaget. Men jag tycker att vi kan sluta kalla henne för A nu. För det är nämligen så att hon har ett namn. Även om hon och hennes medarbetare, till och med under solkonferensen, alltså SOL, gick under påhittade namn och inte avslöjade för vilket företag de arbetade, så visste de flesta ändå faktiskt vilka de var. Hon heter egentligen Alice Lloyd George och är en amerikanska baserad i New York City. Hon är ingen novis alls när det kommer till startups eller investeringar i bolag. Hon har tidigare arbetat på investmentbolaget RRE Ventures och har ofta riktat in sig på företag som ligger i framkanten av teknologisk utveckling, forskning och rymden och försvarsindustri. Numera dock under ett eget investmentbolag, Rogue Capital Partners LP. Det bolaget grundade hon 2017 i New York City och har sedan dess investerat över $1 miljard i kapital. Vi snackar alltså inte om några små investeringar här. I ledningen för det här investmentbolaget som alltså har investerat stort i Enigma Labs hittar vi en hel del intressanta namn. Vi har Michael Casconi som kommer från att ha varit chef för hela CIA:s riskkapitalsenhet men också styrelseledamot i det underrättelsetjänsttäta National Security Innovation Network. Vi har i styrelsen också Sanjay Vedava som innan arbetade som chef för Googles Global Policy och Government Relations. Men han är också styrelseledamot i Markle Foundation som sysslar att stärka USA:s nationella säkerhet genom satsningar på cybersäkerhet och informationsteknik. En tredje person i styrelsen för Enigmas stora pengapåse är Sonja Nagar, tidigare seniorrådgivare till USA:s handelsrepresentant samt också styrelseledamot i Truman National Security Project som bland annat arbetar med att samla experter och ledare för att tillsammans tänka nytt kring nationell säkerhet. De arbetar för att hitta lösningar på komplexa säkerhetsutmaningar och bygga en tryggare framtid och stärka USA:s ledarskap globalt. Alice Investmentbolag gör alltså många fler investeringar än i Enigma Labs. De har exempelvis investerat i Anduril Industries som utvecklar autonoma vapensystem och drönare. Har kontrakt med USA:s försvarsdepartement. Hennes investmentbolag investerar också i Planter Technologies, ett dataanalysföretag som har kontrakt med CIA, FBI och andra myndigheter som också samarbetar med Enigma. Ett annat bolag de investerar i är Vicarious, ett forskningsföretag som utvecklar artificiell intelligens för autonoma system och har kontrakt med DARPA. Rogue Capital Partners LP är alltså en välrenommerad riskkapitalistfirma med starka kopplingar till amerikanska underrättelsetjänst och myndigheter. Flera av firmans partners har haft höga positioner inom regering och underrättelsetjänst och firman har investerat i ett stort antal företag med starka kopplingar till Amerikas nationella säkerhetsstat. Enigma Labs samarbeten med amerikanska myndigheter och framförallt underrättelsetjänsten har inte helt kunnat undgå media. Där New York Times exempelvis rapporterade att Enigma Labs i april 2020 genomförde en rad möten med tjänstemän från Pentagons Unidentified Aerial Phenomena Task Force, UAPTF. Mötena fokuserade på att dela data och information om UAP-observationer. Det är oklart hur många möten som ägde rum eller vilka specifika tjänstemän som deltog, skriver tidningen. Pappersspåren slutar heller inte där. Vi vet från protokoll från kongressen att UAPTF, alltså ett av Pentagons UFO-program, nämner samarbete med Enigma Labs i sin rapport till kongressen. Alice ligger dock inte ensamt bakom Enigma Labs. Det finns fler investerare i företaget som ju mer man dyker i det tydligt börjar utvecklas till ett målvaktsföretag för Pentagon. Vi har Kirsten Bartuk-Tau som är en framträdande personlighet inom försvars- och finanssektorerna med omfattande erfarenhet från entreprenörskap, riskkapital och strategiska rådgivande roller. Hon är medgrundare och verkställande partner vid New Vista Capital och Air Finance, där hon spelat en nyckelroll i att driva mer än 1,5 miljarder dollar i finansiering genom en rad strukturerade produkter för globala luftfarts- och försvarsföretag. Kirsten Bartuk-Taus inflytande sträcker sig till rådgivande och styrelsepositioner över olika organisationer och statliga enheter. Hon tjänar som rådgivare till USA:s försvarsdepartements kontor för strategiskt kapital med fokus på policy och strategi för att stödja framväxande teknologier och industrier som är av avgörande för nationell säkerhet. Dessutom innehar hon positioner i flera rådgivande styrelser, inklusive Silicon Valley Defense Group, US Exim Council and China Competition. Hennes styrelseuppdrag inkluderar positioner vid Atlantic Aviation och Electra Aero. En av dem som nystat i och upptäckt kopplingen med Kirsten Bartuk-Taus och Enigma Labs är Dr. Jensine Anderson, en oberoende forskare med doktorsexamen i religionsvetenskap och antropologi. Hon uppmärksammade att en av de personer som ursprungligen listats som en källa till förfinansiering av Enigma Labs Inc. är Kirsten Bartuk Tao. Trots företagets påståenden om öppenhet har Andreessen upptäckt att Bartuk Taos roll har raderats från webbplatser, vilket väcker frågor om företagets sanna intentioner. Bartuk Tao har en framträdande roll som en special government employee vid Office of Strategic Capital under Försvarsdepartementet samt som verkställande partner vid New Vista Capital och Air Finance som vi nämnde tidigare. Denna position som möjliggör representation av intressen från teknikföretag, banker, riskkapitalfonder och försvarsentreprenörer lyfts fram i Andreessens bok som potentiellt problematisk gällande intressekonflikter. Andreessen belyser även hur årtionden av datainsamling om UAP kan användas av artificiell intelligens för analys, vilket väcker integritetsfrågor kring användning av anonyma och tvivelaktiga syften för att samla in data. Andreessen framhåller att denna praxis kan kringgå lagstiftning som begränsar inrikes övervakning av medborgare av brottsbekämpande och underrättelseorgan. Som en humanist uttrycker Andreessen sin oro för öppen och ärlig behandling av världens medborgare och eftersträvar maximal funktionalitet i möjligheten att interagera med potentiella utomjordingar. Hon argumenterar för att en datadriven metod för UAP-undersökningar utförd under hemlighetsmakeri är ett olyckligt första steg mot att välkomna universums medinvånare, särskilt om metoden är en täckmantel för andra agendor. Kopplingarna mellan amerikansk militär samt underrättelsetjänst och Enigma Labs är extremt många och på alla nivåer, både från, som vi har sett, investerare och styrelsemedlemmar som sitter på dubbla agendor i precis de myndigheter som har fingrarna djupt nedsyltade i legacy-programmet. Det finns också fler pappersspår och självklart så får vi in vår kära före detta chef för AERO, Dr. Sean Kirkpatrick, med i det här också. Då han, igen med hjälp av offentlighetsprincipen, släppt rapport FOIA, FOIA, kan läsas ha möten med Enigma Labs och frågor som har ställts kring innehållet eller samarbetet de emellan har vägrats att besvaras trots påtryckningar. En vaken journalist frågade Pentagons vice pressekreterare Sabrina Singh vid en pressbriefing den 19 januari 2023 denna fråga. Frågan var: Politico rapporterade att tjänstemän från Pentagon och tjänstemän från andra myndigheter deltar i ett evenemang som NASA håller just nu. Jag tror den här veckan om deras pågående UAP-undersökningar. De rapporterade att DOD:s AERO-kontor har inlett ett partnerskap med Enigma Labs, en startup som använder maskininlärning för att tolka data om UFO:n. Så kan ni berätta för oss vem från Pentagon som deltar i NASA-evenemanget? Och vad hoppas Department of Defense, alltså försvarsdepartementet, få ut av detta nya partnerskap med Enigma Labs? Miss Singh blir lite ställd och svarar sedan: Jag skulle behöva ta den frågan. Förlåt, jag har inte svaren på den. Så jag tar den och återkommer till er. Vilket hon senare aldrig gjorde. Vidare så har flera inflytelserika personer de senaste åren pekat på att Enigma Labs samarbetar med CIA och då i syfte att använda deras teknik och data för underrättelsetjänst. Det har också pekats på att Enigma Labs troligen har mottagit finansiering från amerikanska myndigheter, exempelvis DARPA och InQtel. Vissa rykten tyder på att Enigma Labs också samarbetar med FBI i syfte att använda deras AI-teknik för att identifiera och spåra personer. Det ryktas också om att Enigma Labs till och med utvecklar vapenteknik baserat på sin AI-teknik. Dessa spekulationer baseras på företagets rekrytering av personal med bakgrund inom militär vapenteknik. Men i den frågan har ännu inga bevis kunnat lyftas fram, som i de andra frågorna. Här har vi återigen starka tecken på att amerikansk underrättelsetjänst inte är några dumskallar direkt. Genom att konstruera en startup, ett företag som profilerar sig som ett med UFO-världen och kommer med en briljant lösning för att kunna samla in data och pekar på att man gör det med syfte att göra det möjligt för forskare att ägna sig åt analys och dela datan med dem, så får man tag på data om händelser och experiencers från hela världen och kan dessutom kontrollera narrativet av det genom att man står för analysen. I själva verket verkar ju syftet med denna insamling vara någon helt annan. Att kontrollera och kartlägga och samla in UAP-händelser och människor som upplevt närkontakt i olika grad över hela världen för att sedan sälja analys och data vidare till Pentagon. Företaget har enligt uppgift den största databasen för UAP-observationer i världen. De använder maskininlärning för att analysera över 400 000 civila och militära UAP-rapporter. Jag funderar på allt detta samtidigt som jag läser en svensk blogg. Citat: "I morse satsade jag några timmar på att samla det material jag har i mina datorer och som kan vara användbart för Enigma Labs som AFU samarbetar med. Just nu sliter flera på arkivet med att göra en inventering av det vi har i form av rapporter i pappersformat och vad som finns digitalt. Jag fokuserade på det digitala." Slutcitat. Bloggen tillhör Claes Svan, ordförande för organisationen UFO Sverige. AFU, som han skriver om, står för Archives for the Unexplained. Det är en stiftelse och ett arkiv i Norrköping som samlar in och bevarar information om UFO-observationer och andra paranormala fenomen. Alltså har de bland annat de rapporter som inhämtas av UFO Sverige från svenska vittnen och upplevare. De har en stor samling av rapporter, böcker, tidningar och annat material från hela världen. AFU grundades 1973 i Södertälje och flyttade till Norrköping 1979. Är det möjligt, tänker jag. Säljer organisationen UFO Sverige genom AFU sitt världskända arkiv, sin värdefulla och genom förtroende givna data från svenska ögonvittnen? Säljer de denna information vidare till Enigma Labs, som sedan med hög sannolikhet säljer eller ger informationen vidare till amerikanska myndigheter? Jag läser vidare en liten notis i UFO Sveriges publikation. Ordförande Claes Svan har förhandlat och signerat ett kontrakt med det amerikanska företaget Enigma Labs, där AFUs arkiv löpande kommer att göras tillgängliga genom digitala kopior från vårt rika arkiv till Enigma. Vi har redan påbörjat detta arbete med spanska rapporter som vi har fått från CEI i Barcelona. Jag kan knappt tro att det är sant. Den första reflektionen som dyker upp är alla dessa vittnen som i förtroende har delat ofta upprivande och känslomässigt laddade händelser eller observationer med UFO Sverige och deras fältundersökare genom åren. Utan att på något sätt varit medvetna om att denna information ska hamna i händerna på ett ytterst tvivelaktigt amerikanskt företag som har gjort till sin affärsidé att utveckla artificiell intelligens som kartlägger människor och händelser. Jag gräver vidare. Jag hittar ett uttalande från Claes Svan om att det inte behöver finnas någon oro för identifiering av de här vittnena. Avtalet med Enigma Labs gör att de kommer att avidentifiera personer när de tar emot datan. Vänta här nu. Enigma Labs kommer att sköta maskning och avidentifiering av datan. Va? Skickar UFO Sverige över datan omaskad till Enigma Labs och litar på att de i sin tur sköter detta? Ja, det är så Claes Svahn skriver. Om detta stämmer så är det väldigt allvarligt. Och så vitt jag kan tolka GDPR-lagstiftningen utan tvekan ett brott mot flera av dess skrivelser. Även om de skulle rensa bort namn, adresser och telefonnummer till dessa ögonvittnen och upplevare innan de skickar datan, så är det ytterst tveksamt att det är nog. Att sälja denna typ av data, speciellt till nationer utanför EU, kräver att man inte på något sätt kan återskapa en identifiering av den som har lämnat uppgifterna. Man skulle alltså behöva gå till relativt extrema omskrivningar och maskningar för att göra det omöjligt att veta vem det var som såg det där ljusfenomenet i norra delen av den lilla byn Nyby i Jämtland med 5 invånare då man kom hem från sitt arbete på sjukhuset en vårvinterdag 99. Förstår ni vad jag menar? Denna typ av rapporter är givetvis fullproppade med information som gör att det för den som lägger manken till i många fall inte skulle ha några problem med att identifiera den som har gett uppgifterna, även utan namn. För att göra det tydligt så går vi snabbt igenom några punkter som skulle kunna vara problematiska ur ett GDPR-perspektiv. Om vi börjar med samtycke och ändamålsbegränsning. Enligt GDPR måste insamlingen av personuppgifter vara kopplad till specifika, uttryckligt angivna och legitima syften. Att sälja eller delge personuppgifter till en tredje part för ett annat ändamål än det ursprungligen avsedda utan att ha inhämtat ett nytt explicit samtycke från de berörda personerna strider mot GDPRs princip om ändamålsbegränsning, artikel 5.1b. Vi har också dataskydd vid överföring till tredje land. GDPR ställer strikta krav på överföring av personuppgifter till länder utanför EU eller ESS-området, tredje länder, som inte erbjuder en adekvat nivå av dataskydd. USA anses allmänt inte erbjuda adekvat skydd enligt EU:s standarder, särskilt efter Schrems 2-domen. Varje överföring av personuppgifter till USA kräver därför särskilda skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och ytterligare åtgärder för att skydda data, detta enligt artikel 4450. Organisationen, i detta fall AFU eller UFO Sverige, har en skyldighet att informera de berörda individer om vilka deras personuppgifter delas med. Om organisationen inte vid insamlingstillfället informerade personerna om att deras uppgifter skulle kunna komma att säljas eller ges till ett amerikanskt företag, så strider detta mot GDPRs krav på transparens, artikel 13 och 14. Enligt GDPR har också individer rätt att när som helst invända mot behandling av deras personuppgifter, särskilt om uppgifterna behandlas på grundval av en intresseavvägning, inklusive profilering. Detta innebär att även om personerna ursprungligen samtyckt till att deras data samlats in, har de rätt att motsätta sig framtida behandling, såsom försäljning till en tredje part, artikel 21. Sammantaget skulle en svensk organisations försäljning eller delning av personuppgifter till ett amerikanskt företag utan att tydligt inhämta nytt samtycke och utan att uppfylla de stränga kraven för datatransfer enligt GDPR och svensk lag sannolikt anses olaglig. Och här kommer vi åter till frågan. Har UFO Sverige, som Claes Svahn säger, skickat över uppgifterna med avtal om att Enigma själva ska maska uppgifterna? Eller har Claes Svahn skrivit fel och att de själva maskar rapporter innan de skickar över dem? Om data har anonymiserats på ett sådant sätt att individen inte längre kan identifieras, anses den inte längre som personuppgift enligt GDPR. Därmed omfattas inte den anonymiserade datan av GDPRs regelverk, GDPR artikel 4. Men för att detta krav ska anses vara uppfyllt krävs långtgående åtgärder. Processen att anonymisera data måste vara tillräcklig för att förhindra att den enskilda personen kan identifieras direkt eller indirekt med alla medel som rimligen kan användas. Om det fortfarande finns en möjlighet att återidentifiera personen anses datan fortfarande vara personuppgifter och GDPRs regler är fortsatt tillämpliga. Om vi då bortser från det lagmässiga, som såklart människor mycket mer bevandrade i denna typen av frågor än jag skulle behöva avgöra, så återstår ju också inte minst det etiska perspektivet. Är det okej att sälja dessa uppgifter? Har de vittnen som i förtroende berättat om sina upplevelser för UFO Sverige också varit medvetna om detta? Nej, så är det såklart inte. Jag har under dagen intervjuat ett flertal vittnen som inte varken före, under eller efter har gjorts medvetna om att de uppgifter de ger kommer att säljas eller överhuvudtaget delas med varken ytterst tveksamma amerikanska AI-startups och verkligen inte med amerikansk underrättelsetjänst som efter lite skrap på ytan och det kraftigaste framkommer under Enigma Labs flashiga logotyp. Genom Christian Sians lyftes frågan under dagen till UFO Sverige och Claes Svahn. Christian frågade om rapporterna som UFO Sverige får in ska skickas via AFU i Norrköping till Enigma Labs i USA. Sedan Claes slöt ett avtal med dem. Han frågade också varför svenska fall med eventuellt känsliga observationer som kan finnas bland data och personuppgifter skickas till en databas i USA. Vidare frågade han om det görs en global kartläggning av privatpersoners UFO-iakttagelser av amerikanska myndigheter. Och slutligen undrar Christian vilka åtgärder som har gjorts för att detta ska vara förenligt med svensk lag. Det första inlägget som Christian la upp raderades snabbt av administratörerna från UFO Sverige. Christian gav sig dock inte utan lade upp samma frågor igen som en kommentar på ett av deras egna inlägg. Inlägget är nu spärrat för kommentarer och frågorna raderade igen. Men Claes valde att innan detta svara på Christians kommentar med: Christian, du fortsätter sprida rykten utan belägg. Enigma Labs är ett privat företag och ett avtal mellan parterna skyddar känsliga uppgifter. Det är inte så svårt att spekulera i vad amerikanska myndigheter inom Legacy skulle vilja använda sådan massiv data till. Att förstå fenomenet bättre är såklart det breda perspektivet. Myndigheterna kan söka efter mönster i vittnesmål om utomjordiska observationer och kontakter. Genom att analysera stora mängder data kan de identifiera hotspots, specifika typer av observationer och eventuella kopplingar till andra fenomen eller vissa människor. Men det finns såklart oerhörda risker med att informationen i databasen kan missbrukas av myndigheter eller andra aktörer för att manipulera eller kontrollera befolkningen. Vi har sett det förut i över 80 års tid. Myndigheterna kan också vara oroliga för att informationen om utomjordisk intelligens kan hamna i fel händer och att de vill använda Enigma Labs verktyg för att identifiera och kontrollera informationen. Myndigheterna kan såklart också använda Enigma Labs data för att skapa detaljerade profiler av personer som rapporterar utomjordingar. Dessa profiler kan inkludera psykologiska analyser, politiska åsikter, sociala kontakter och så vidare när den kombineras med andra stora databaser, exempelvis Facebook eller Googles, om samma människor. Med all typ av det som kallas data mining följer också flera generella farhågor kring hur stora mängder data om människor och dess upplevelser samlas. Data som samlas av Enigma Labs kan missbrukas av myndigheter för att spåra individer, kartlägga sociala rörelser och undertrycka oliktänkande. Medborgarnas frihet och autonomi kan hotas av den allomfattande övervakningen och datainsamlingen som i förlängningen möjliggörs av Enigma Labs verktyg. I bästa fall har Claes Svahn och UFO Sverige fallit offer för en förbluffande naivitet där man tillfälligt har tappat bort begreppen etik och moral i sin strävan efter sanningen om UFOn. I värsta fall har de agerat med full insikt om sina handlingars konsekvenser, drivna av övertygelsen att deras val, hur ifrågasättbara de än må vara, utgör det bästa sättet att navigera i UFO-frågans framtid och anser att den hör hemma där den är, stängd bakom Pentagons säkra valv. Ett är i alla fall säkert. UFO-Sverige har en hel del att förklara. Och att försöka låtsas som ingenting, eller radera och hårt moderera sina forum, eller som Claes Svahn, påstå att allt är rykten och inget att bry sig om, gaslighta, kommer inte att vara hållbart den här gången. Okej, där rundar vi av för denna gången. Ett minst sagt engagerande avsnitt där jag får tro och hoppas på att det finns rimliga förklaringar till hur UFO Sverige har handlat. Det krävde inte många timmars research för mig innan jag insåg vad Enigma Labs var för typ av verksamhet med indiciekedjor som länkades samman från investerare till styrelseledamöter och anställda. Det jag har lyft här i podden är ett axplock av allt som pekar på vad Enigma Labs egentligen är. Sanningen om Enigma Labs är heller inga nyheter för de som är hyfsat aktiva i ufologin. Det känns orimligt att Claes och UFO Sverige inte skulle ha nåtts av nog av varningsflaggor kring Enigma Labs för att undersöka saken djupare innan man gick vidare och tecknade avtal med dem. Jag hoppas verkligen att allt är ett missförstånd och att man från UFO Sveriges sida har gjort en blunder i val av samarbete. Men jag vet ärligt talat inte hur man kan komma runt det etiskt förkastliga i att handla som UFO Sverige i detta fall har gjort. Uppskattar du arbetet med podden och vill möjliggöra för denna typ av grävande undersökningar i framtiden, så tveka inte att bli betalande medlem på Patreon. Du hittar podden under namnet UFO till UAP i ett ord. Tills nästa gång. Lev väl.